Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with care.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
At BlueNile.com, you can find endless ways to make your moments sparkle. From classic and timeless jewelry gifts to creating the custom engagement ring of her dreams, all at prices you won't find at a traditional jeweler. And right now, you can save up to 40% on fine jewelry and 25% on engagement ring settings during the Blue Nile Anniversary Sale. Going on now. Go to BlueNile.com to shop the Blue Nile Anniversary Sale and save up to 40%. That's BlueNile.com.
Nu får vi lyssna in en gäst som jag tycker är så himla intressant och imponerande över hans resa, och det är Jens Nylander. Och jag minns honom. Han förändrade verkligen hela musikbranschen från ett studentrum i Västerås när han var 21 år gammal. Och under ett år kom Jens of Sweden, som sålde alltså MP3-spelare, att sälja över 100 000 MP3-spelare och gå från ingenting till att omsätta över 80 miljoner kronor. Och han kunde verkligen också se en attitydförändring från musikbranschen. Men han hade så hårda påtryckningar också, vilket gjorde att de sen 3 år senare gick i konkurs. Sen startade han hörlursbolaget Jace. Men den stora, stora revanschen, ja, det var Automile, som höll på med digitala körjournaler och kopplade upp fordon. Där han bland annat fick med Skype-grundaren Niklas Sennström som investerare. Några år senare såldes det för över 1 miljard norska och han blev verkligen ekonomiskt klar. Men det som är väldigt, väldigt omskrivet just nu, det är Ormeo, det här analysverktyget som går in och granskar Sveriges kommuner, regioner, universitet, myndigheter, kommunala bolag. Och där har han samlat in över 50 miljoner fakturer med hans AI-tjänst. Ja, extremt intressant att han går in på den här grejen. Nu får vi lyssna på Jens Nylander.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Palleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Jens Nylander.
Tack så mycket.
Du, det är otroligt kul att ha dig här. Och jag har ju följt dig under väldigt, väldigt många år. Och i början så var det ju faktiskt när du gick in och skapade dina MP3-spelare. Och jag såg det, jag kommer ihåg det så väl. Att jag såg de här, när du bara tapetserade hela stan med Jens of Sweden. Och jag kommer ihåg när jag åkte tunnelbanan så såg jag liksom det här överallt, och liksom alla vännerna hade köpt dem, och det var verkligen barnen som verkligen var förändrade. Och sen nu också med den satsningen som du gör nu, den nya satsningen som jag har pratat om i stort sett varje dag, med hur du första gången går på liksom stormakten på ett sätt som också kan förändras, som jag tycker är så sjukt intressant. Och det är, hade du varit i Ryssland, då hade du antagligen varit mördad redan nu, så att det är väl tacksamt att du får operera från Sverige.
Men det är ju, alltså hela den här satsningen är ju intressant av olika skäl. Till början är vi ju liksom en ny tid. Vi är inte i MP3-spelartiden längre och vi är inte i hörlurstiden. Utan nu är vi en ny tid som handlar om liksom informationsmakt delvis. Liksom. Att rätten till information och rätt information, och att se hur pengar används och används de till rätt saker. Det är lite grann vad det handlar om. Sen har jag ju hittat en mängd intressanta saker i det här stora materialet som jag har kartlagt.
Det ska bli så himla spännande att höra på. Men jag skulle faktiskt också, fast jag har jättemycket frågor om det och tycker det är så sjukt intressant, så vill jag ändå att lyssnarna ska få höra lite grann liksom hur allting började för dig. För du är uppväxt i Sundsvall och sen så flyttar du ihop med din pappa till Hudiksvall. Skulle du kunna börja från Sundsvall?
Nej, men precis, jag är född 1979 i Sundsvall och min pappa byggde ett hus i ett så här småhusområde, ett klassiskt 70-talsområde i Hudiksvall i Håstaby. Där jag sen växte upp tills jag var 18-19 år gammal och fick göra det så kallas militärtjänst. Jag gjorde civilplikt då, som brandman på Sandön, eller Sandhamn heter det, uppe i Kramfors. Och sen efter det så skulle jag studera till civilingenjör i Uppsala, men den tiden blev ju ganska kortvarig eftersom att jag liksom kunde inte hålla mig fast liksom vid studierna, utan jag bestämde mig för att bli IT-konsult, för jag har alltid varit programmerare sedan lilliten. Jag liksom började hålla på med datorer när jag var 6-7 år gammal. Så att på den tiden så kan man säga att jag gjorde allt vad jag kunde i småstäder och det var en intressant era där liksom sökmotorn kom, internet kom, modemen var heta, man hörde att det knastrade i telefonlinjen. Till att sen försöka bli civilingenjör. Men jag blev aldrig någon civilingenjör. Men däremot var jag en het IT-konsult på den tiden. Jag fick möjligheten att vara en av de första anställda faktiskt på Academic Work. Och lärde känna Johan Skarborg. Så det var ganska intressant tid att de här bolagen idag blivit väldigt stora bolag faktiskt. Och sen flyttade jag till Västerås tillsammans med en tjej som jag träffade, Cissi. Och vi hade tänkt att gå där på Mälardalens högskola, entreprenörskapsprogrammet. Men jag var väl lite sådär, lite stökig. Att jag tyckte lärarna hade ingen erfarenhet att starta bolag. Varför ska de tala om hur jag ska bygga bolag? Och det var då jag tänkte säga, men det här med att lyssna på digital musik. Varför finns det ingenting bra att lyssna på? Och det var då jag grundade Jens of Sweden.
Och då satt du i Västerås, i en studentlägenhet.
Ja, en mycket liten sådan, kan jag
hur
säga.
Hur liten var den då?
Ja, men det var, jag kommer ihåg att man kallade den tvåa på den tiden. Men jag kommer ihåg att mitt kontorsrum var lika, var så himla litet. Det var typ 6 kvadrat. Jag fick backa in med stolen för att liksom kunna sätta mig. Och där började jag liksom göra de första samtalen och börja göra affärer med då. I det här fallet var det Asien, i Sydkorea i det här fallet. Så det var liksom början till allting. Så det gick ju ganska fort. Inom ett år så hade jag liksom gått igenom en rad olika kontor och jag fick ju möjligheten att ta över gamla Jonas Birgerssons kontor också i Västerås från Labs 2-tiden. Så då fick jag möjlighet att sitta på 600 kvadrat.
Men alltså, om vi bara stannar här en sekund. Hur gammal var du här i Västerås?
Ja, men jag var 21 år gammal när jag i princip grundade det här bolaget. Ja, jag var 22 du... blev jag samma år. Förlåt.
Och vad var det första du gjorde då? Gick du in på någon sån här Alibaba och började du rita upp? Eller vad tänkte du?
Ja, precis. På den tiden, Alibaba var inte så stort då, utan det var Global Sources större faktiskt, som var ett alternativ till Alibaba. Och det stämmer där att jag hade tur att hitta en liten tillverkare som just hade startats i Sydkorea, där liksom, egentligen bestod det bara av 4 personer som liksom man kunde prata med och komma överens om. Och liksom, ja, men jag är intresserad av det här för liksom europeisk nivå, och de var intresserade för sin hemmarknad. Och det var liksom så det gick till lite grann. Jag fick ju lära mig mycket hur det var att umgås med sydkoreaner, liksom hur affärer går till. Men på den tiden så hade jag ju faktiskt tur. Jag hamnade i ett bra ögonblick och Global Sources var ju en räddning då. Det som idag är Alibaba större än Global Sources. Men jag kan säga det att det var precis sån typ av plattform jag använde på den tiden.
Och vad var det, åkte du ned till Sydkorea då eller?
Nej, det gjorde jag aldrig. Jag har aldrig besökt Sydkorea hela mitt liv. Och inte Kina heller för den delen, utan... En utvecklare som mest spenderar tid vid mitt skrivbord och gillar att liksom producera kod och teknik. Och jag är inte en kille som reser runt på flygplan och sitter och dricker paraplydrinkar eller gör någonting annat, äter fina middagar eller så här. Det är inte jag.
Så att du grundade då Jens of Sweden. Och om vi bara tar namnet då, hur kom namnet till?
Ja, jag satt i en resa, nu gjorde jag en resa komiskt, men på en bil tillsammans med min frus pappa. Som är så här superentreprenör, han finns inte kvar längre än tyvärr. Men han liksom, vi satt och diskuterade olika namn på bolag inom den här sektorn. Så sa han så här, men vadå, Jens of Sweden då? Vore inte det något liksom? Alla bolag har ju så här tekniknamn och sådär va. På den tiden hette det iRiver och vad de hette alltihopa. Så att jag valde liksom ett ganska udda namn tidigt inom elektroniksektorn. Men jag tyckte att den behövde förnyas och ifrågasättas. Och det fanns mycket gamla tänk kring liksom hur elektronik såldes också på den tiden.
Och hur gick det? Hur var de första proven när du fick hem? Beställde du ett gäng då också? Och var de bra direkt?
Ja, precis. Nej, men de levererade ett antal exemplar och det var lite buggig mjukvara kan jag ju säga. det var ju liksom, du vet ju själv, den här anslöts till USB-porten på datorn, så du pluggade in den och den skulle dyka upp som en form av hårddisk där du skulle flytta över dina MP3-filer. Det var lite buggigt, det var lite buggigt gränssnitt, allting var ju liksom så här, du vet, koreanskt teckensnitt blandat med engelska liksom. Det såg inte klokt ut liksom. Så vi behövde göra lite modifieringar, men som tur var så var ju liksom investeringarna som behövdes göras väldigt små från början. Vilket liksom var en av anledningarna till att jag lyckas också, för jag hade ju inget externt kapital överhuvudtaget.
Vad hade du fått pengarna ifrån då?
De få pengarna jag hade, det fick jag faktiskt låna från min frus dåvarande sambo, var pappa som lånade ut några hundratusentals kronor. Sen gick det väldigt fort därifrån, så att vi hade egen likviditet och behövde låna väldigt lite bankpengar egentligen för att få rörelsen att snurra.
Ja, spännande alltså. Så att, och då så fick du den här MP3-spelaren och... Och du var nöjd med den, du tryckte på den här Jens of Sweden-loggan på det, fast allting var tillverkat i Sydkorea med hjärnan från Sverige. Och så här, vad gjorde du sen då? Ringde du Siba och liksom Elgiganten, eller vad gjorde du då?
Jag är ju uppväxt i en miljö med entreprenörer där jag har liksom jobbat från tidig ålder. Och jag har ju liksom lärt mig hur man måste kränga saker. Det första jag gjorde var att jobba på ett företag som sålde kopiatorer och papper och sånt. Och toner, va?
Det är hårt.
Det är väldigt hårt, ett sånt jobb. Och då lärde jag mig vikten av att kontakta kunden. Och att liksom ha en viss periodicitet och se till att allt är återkopplat och så vidare. Och det gjorde jag precis. Jag ringde Siba, Onoff, Elgiganten, Expert fanns ju på den tiden också. Webbhallen fanns faktiskt. Inetdata fanns också. Så att det blev alla de här aktörerna som till slut så blev de kunder. Net-on-net också, ska jag säga.
Ja, och vilka var den första som nappade du? Som du bara, yes! I den här 21-åringen, i den här lilla liksom enrummaren och liksom lyckas kränga en order på det här bolaget.
Nej, men det var faktiskt Inetdata och Webbhallen. De är väldigt tidiga på att ta sig till ny teknik. Och det är de ju idag också, så att det var ju de. Det var inte Siba först, kan jag säga.
Nej. Och när var det börja explodera då?
Det är ju helt surrealistiskt att berätta det. Alltså det här gick, vi pratade ju alltså dagar eller nätter. Liksom. Det var så här, första dagen några stycken, nästa dag jättemånga fler. Och sen liksom efter en vecka så var vi uppe i tusentals. Det gick så fort alltså. Så att, jag vill säga så här, från att jag började 2003 tills liksom, säg att jag började sälja den här januari, februari, tills det var mars. Då hade jag liksom redan då liksom kommit upp i tusentals volym. Och då kunde jag liksom se till att få in en stövel eller en fot in hos Siba och de här stora giganterna. Och då gick det ju brutalt fort där.
Vad hände då? Fick du mycket kritik? Vad gjorde du för någonting? Köpte du liksom en Ferrari? Vad hände?
Nej, jag köpte ingen Ferrari. Jag köpte en Cab Saab 9-3. Jag köpte på den tiden, det kommer jag ihåg. Det var ju ett svenskt varumärke då, fanns ju den bil som hette så. Men i övrigt så jobbar man ju dygnet runt. Man var ju liksom allt för att få ut enheter i tid. Brottas med musikindustrin som hade så starka åsikter om hur den här musiken som skulle läggas ner på de här MP3-spelarna, huruvida den var legalt nedladdad eller inte. Och det var ett stort liksom träsk av musikindustrin versus liksom konsumenterna. Och jag stod i mitten av den fighten. Och artisterna var ju också i mitten av den fighten. Och ja, vi vet ju vad som hände några år senare. Men på den tiden var det ju väldigt oklart över liksom, hur skulle musik kunna konsumeras och hur skulle man betala för den.
Vad skedde då? Hörde Warner av sig till dig? Universal? Stämde de dig? Kom det en massa liksom, förklädda män och knackade på din dörr mitt på natten?
Men på den tiden så fanns ju väldigt mycket organisationer som tog hand om de här frågorna. Och de skulle på olika sätt starta rättsprocesser mot mig och flera andra leverantörer. De skulle hänga ut slutkonsumenterna i liksom olika brottmål och liksom försöka få dem dömda för olika saker. The Pirate Bay dök upp under den här eran också, som vi känner till. Det var ju liksom en väldigt infekterad strid där allting handlade om att nej, vi har bestämt att den här musiken ska konsumeras på CD-skivor. Det är så vi har bestämt och vi kommer inte ändra oss tills vidare. Så det fanns liksom ingen utväg i diskussionen liksom. Och det var även artister som stämde mig på den tiden för att det kanske stod ett namn i en display på en en bild i någon tidning liksom på mina MP3-spelare. Det fanns alla möjliga konstiga historier kring liksom hur man skulle försöka tysta eller stänga ner verksamheten.
Hur var det för en 21-åring då?
Man är ju liksom inne i en kamp, och man har väl lärt sig med tiden såklart att den där kampen, ibland är den värd, ibland är den inte värd. Och på den tiden så var väl det, liksom, tog jag liksom ställning för konsumenterna. Jag tog ställning för rösten och säga stopp nu. Musik måste få konsumeras på ett nytt sätt. Ni får lösa debatten hur det ska tas betalt för den. Och det slet ju hårt på mig såklart, eftersom att man ska sitta i alla debatter, ha fighter med alla möjliga intresseorganisationer som liksom drivs på av musikbolagen och så vidare. Det var en väldigt så här omtumlande tid med alltid någonting på agendan, medan jag själv ville sitta vid mitt skrivbord och fortsätta att knacka kod liksom, och göra saker som var produktivt.
Jag fattar. Och du gick ju från 0 till 80 miljoner i omsättning och sålde över 100 000 MP3-spelare. Det är inte dåligt för första bolag. Sen hoppar man in i musikindustrin också, de tuffaste branscherna.
Ja, men det, om man tänker så här, första, från det bolaget startade som du säger, och sen ett lite förlängt räkenskapsår, så omsätter jag 80 miljoner första året. Då ska man tänka på det, att det fanns 0 kronor på bankkontot innan, förutom aktiekapitalet. Det är liksom, bara att tänka sig tanken hur fort 12 månader går. Nu var det ett förlängt år, men tänka sig hur liksom, det går så brutalt fort. Du hinner inte fundera ens på saker och ting. Du bara hinner bara koncentrera dig på minuten. Och det där var ju också, hur ska man säga, med brist på erfarenhet när man är runt 20 år gammal, så är det såklart att man gör ju alltid de här misstagen som man, ja, skulle egentligen titta tillbaka till och säga så här idag, varför tänkte jag inte två gånger liksom? Men samtidigt så var det sån otrolig pace och allting skulle göras så snabbt och fort, så det fanns inte så mycket tid för eftertanke.
Men berätta nu då, om du hade coachat dig själv där, om du hade varit din egen mentor och varit delägare i bolaget med den 20-åriga Jens, vad hade du gjort annorlunda?
Nej, förmodligen ingenting. För grejen är den att jag kommer aldrig uppleva att det går så här fort igen. För det var en sån otrolig liksom, tidpunkt jag kom in i. Jag kom in i exakt rätt tidpunkt. Så många sa så här, men han hade bara tur. Ja visst. Det är tur också viss del i vissa affärer när man kommer in i rätt ögonblick. Det kanske var tur att Spotify också kom sen. Men ofta så beror det på att man har lyckats fått ihop någonting som kunderna vill ha och köpa. Och det var väl det som gjorde det unikt för oss. Och sen så var vi liksom en slagskämpe för alla som tyckte att nu är det dags att få tillgång till musik på ett digitalt sätt. Men om jag skulle coacha mig, liksom coacha någon annan idag, skulle jag säga så här: ta tid för att reflektera, stanna upp, ha inte så bråttom. Men liksom, skulle det funka? Nej, knappast. Alla, jag vet ju hur entreprenörer fungerar. De har sin egen agenda.
Nej. Ja, visst. Och alla entreprenörer har väl lite olika bokstavskombinationer. Man säger så här, ta det lugnt nu. Så här, men då sker ingenting. Det finns inga som har i historiens tid som har tagit det lugnt och förändra världen. Tyvärr. Det är nog, men sen så är det nog övergripande del av de många som har på psykisk ohälsa, hjärtattacker och vice versa. Men någonstans så är det den krigaren som åker på båda två. Lyckas förändra, men det finns också pris för.
Det är priset jag pratar om. Och priset är ofta stressen. Ja, som du säger, det kan uppstå liksom saker som i livet som gör det krångligare. Man kan möta på sjukdomar och så vidare. Det är liksom det. Det är konstant tryck liksom.
Men när har du mått som absolut sämst då?
Nej, men det var väl i så fall i samband med att jag ansökte bolaget i konkurs. Liksom att jag ville ändå stå till svars för mina handlingar och vara tillgänglig. Så att det var, då var jag liksom mitt uppe i det. Men efter att det hade gått någon vecka så där, jag började fundera på det beslutet och hur jag kunde ha tacklat det. Då kanske jag mådde som sämst egentligen.
Men alltså, varför gick det i konkurs? Det gick ju så otroligt bra. Sålde över 100 000 spelare. Hade över 80 miljoner. Du hade köpt in liksom Saab 9-3 cab med nya vinterdäck. Varför gick allt åt helvete för?
Ja, men om man tänker så här, liksom, många sa ju så här, men det gick ju att tjäna så mycket pengar på MP3-spelare. Den första MP3-spelaren jag sålde, den tjänade jag kanske liksom 250 kronor på per varje enhet jag sålde. Och det var ganska bra marginal. Men det blev ju fort kanske 20 kronor, 10 gånger mindre. Och det gjorde ju att det fanns ju inte så mycket marginaler att ta på. Hade man då bara ett bokslutsår, jag tror vi gjorde drygt 4 miljoner i vinst första året. Så är det ju liksom väldigt begränsat. 4 miljoner kan man tycka, det är mycket pengar. Ja, samtidigt så, när man driver då ett 100 miljoners bolag, så 4 miljoner är väldigt lite då. Och när vi då börjar få lite problem, som till exempel frågetecken om hur MP3-spelare ska klassificeras i tulltaxan versus vad det ska gälla för skattesats på dem. Industrin jagar oss och ska stämma oss. Det blir stora legala kostnader. Det uppstår diskussioner om kassettersättningen. Ja, alltså det är så mycket kostnader som ska in. Och samtidigt så har marginalen sjunkit till liksom 20 kronor per styck. Ja, då går det ju inte längre att driva bolaget. Och det var väl så, ja, mina dåvarande i alla fall rådgivare tyckte att, ja, men liksom, hur ska du kunna tjäna pengar på det här? Och då, ja, det var väl den enkla utvägen, vill jag påstå. Det beslutet kan man ju fundera på om det var rätt att sätta bolaget i konkurs. Liksom. Så hade vi ett kvalitetsproblem också på en av våra produkter.
Hur kändes det då? Att du har stått där inför, du har drivit hela den här debatten. Du har varit frontfacet, du har varit den här superunga entreprenören som har skrivits om överallt. Och sen, 3 år senare, så står du där med bolaget i konkurs. Det måste ändå känns som en stort misslyckande.
Ja, men det är ett misslyckande. Det är ett misslyckande att behöva ta en skapelse i konkurs. Det är ett ansvarstagande, ska man komma ihåg också, liksom, mot borgenärer och annat. Men jag tyckte det var rätt beslut då, men vid närmare eftertanke så kan jag tycka att man hade kunnat rädda det där bolaget. Man hade kunnat fortsätta med sina satsningar på det som senare blev Jace och så vidare. Men på något sätt så kanske jag drogs med i vinden av att tycka att, ja, men en konkurs kanske, det är väl inte så konstigt. Liksom. Och det är liksom en process i sig själv. Men jag kanske inte tänkte riktigt på följdkonsekvenserna som kan bli av det också. Det måste jag nog erkänna att så var det.
Vad blev det för konsekvenser då?
Ja, men konsekvenser är ju liksom att alla vill ju ställa frågor om varför konkursen har inträffat. Tullverket hade åsikter om liksom två importer eller någonting, om jag miss rätt, och valde att brottsanmäla mig. Det blev en utredning som 10 år som lades ner. Liksom. Det var ju liksom, det stökar till karriären och det stökar till allt. Liksom. Helt i onödan egentligen. Onödig friktion, onödig tid. Och liksom, istället för kanske man kunde ha löst det på ett annat sätt.
Från 21 då så stod det som 24-åring. Och med ett bolag som flög upp som en tulpan, tänkte jag säga, men de flyger inte. Och sen så rasade det ner som en bäver. Vad gjorde den här 24-åringen då?
Ja, 24-åringen...
Hade du kvar Saaben?
Nej, den hade jag sålt. Jag sålde väl allt jag ägde och hade då på den tiden. Liksom, med att försöka liksom rensa upp och se till att jag äger bara det jag absolut måste ha. Och då bestämde jag mig för...
Blev du punk typ, eller?
Nej, men alltså lite grann så. Många tror ju så här, men det där, Jens gjorde massa pengar på det där. Det där stämmer inte. Alltså, det stämmer att vi gjorde en årsvinst på 4,2 miljoner. Men man får tänka på det, att på den tiden då var det ganska hårt för entreprenörer. Vi var tvungna att ha personlig borgen på alla banklån och sådär. Så det slutade ju med att jag fick ju betala de här utomstående banklånen till min bank med privata pengar. Så det blev väldigt lite pengar över. Så jag vill påstå att jag var nästan lite bättre ställt, men fortfarande nästan lika punk som innan. Ungefär så.
Med magsår och arbetslivserfarenhet.
Med magsår, helt rätt. Magsår, Tullverket jagandes efter Jens Nylander. Han hade smugglat in då 2 försändelser. Ungefär så lät det ungefär. Men, så det var ju en jobbig tid med brist på pengar. Men jag ger inte upp när det är brist på pengar. Det är tvärsom. Alltså är det brist på pengar så jag gillar att utmana liksom. Så jag startade ju nästa bolag och det var ju Jace, hörlursbolaget Jace. Och då ville jag ju liksom, jag sa ju så här till alla. Ja, men nu kommer ju MP3-spelaren hamna i telefonen och alla tittade på sin gamla Nokia-telefon och sa så här. Men vadå? Den här lilla displayen som jag skriver textmeddelanden på, eller sms, ska det bli någonting jag kan lyssna på musik på? Jajamän, sa jag. Och 1 år senare, då kommer första iPhone och revolutionerar allt.
Coolt, coolt. Spännande, spännande. Och du, vad tänkte du när iPhonen kom?
Jag tänkte sen när Steve Jobs stod där på scenen, tänkte jag, den här måste jag ha. Så jag fick fixa en kille som bodde i USA samma dag och springa och köpa den, även om den tekniskt inte skulle fungera så bra i Sverige, som vi vet av olika anledningar. Jag bara kom ihåg den dagen den kom till kontoret. Jag hade så här, jag sagt så här, men skicka den på det så här snabbaste UPS-sättet som finns, typ 1 dygn från USA till Sverige. Och så kommer den in på kontoret där när jag sitter och driver Jace och bygger de här hörlurarna och ser den här telefonen i min hand och säger så här: det här kommer för evigt förändra marknaden, hur vi konsumerar saker.
Wow.
Så kände jag.
Wow. Och när du tänker på Jace då, vad tänkte du då? Varför kom det bolaget till för?
Det var ju för att marginalerna på själva MP3-spelarna var ju väldigt, som jag sa innan, de fanns inte. Och jag insåg ju att när musiken flyttar in i våra telefoner, då uppstår en stor sektor för tillbehör. Och den sektorn ville jag ta mig an. Men jag ville ta mig an på ett sätt där jag bara producerade liksom, vad ska man säga, premiumprodukter. Och då tyckte jag att hörlurar var det liksom, som jag såg att de på Jens och Sweden-tiden mest liksom förbrukade och hade liksom åsikter om. Så jag började producera först enkla hörlurar in-ear som man stoppar in i liksom örat. Och sen producerade jag studiehörlurar och allting designades här hemma i Sverige. Och tillverkades då framförallt på den tiden i USA faktiskt. Sen flyttade man till Kina. Men det tillverkas på vår beställning, så att det betyder att det var vi som har faktiskt utvecklade produkterna.
Mm. Okej. Okay. Och sen valde du att kliva av det 2 år senare.
Ja.
Hur kändes det? Nu om jag drar det lite hårt, så du startar ett bolag, det går i konkurs, du startar till bolag men väljer att kliva av ditt eget bolag. Det kan ju inte heller känns svinbra.
Nej, det var ju så här att under tiden jag drev Jace så fanns ju den här tullprocessen kvar, ska man komma ihåg. Och den fanns ju kvar i totalt 10 års tid. Och den gör ju det att på den tiden, vilket kanske kan tyckas märkligt med fakta jag har nu om den här saken vi ska prata om senare, men att liksom man blev i princip dömd utan att vara dömd. Alltså, förstår jag menar? Okej, Jens har gjort fel där. Ja, men då har han gjort fel överallt ungefär. Och då blir det lite svårt också kanske för riskkapitalister och investerare liksom få den aptit som de har för bolaget och så vidare. Liksom man kämpar i motvind konstant. Och den motvinden, är det för mycket motvind, då ger till och med en entreprenör kanske upp ibland. Jag tyckte att motvinden var för stor för att göra något värde av det.
Fattar.
Motvinden var för stor, tyckte jag, för att få ut något värde av det hela. Då valde jag faktiskt att ge upp det där bolaget.
Mm. Och vad gjorde du då för något?
Då kan man säga så här, nu är vi uppe i 2006, om jag kommer ihåg rätt. Och då, när man då stannar
2008.
Ja, förlåt. Nu är vi uppe i 2008. Då stannar man upp en stund och funderar liksom på sin karriär och lite grann på liksom, frågan om barn till exempel. Jag hade samma sambo då som jag hade från början när jag startade Jens och Sweden. Och det var de tankarna som kom in i huvudet, och då blev det liksom mera lite självklart att första barnet kom, och sen så hade jag kort därpå fick jag faktiskt tvillingar, så jag fick 3 barn på väldigt kort tid. Och då var jag tvungen liksom att inte ha ett kanske startup på sidan om, utan då hade jag faktiskt ett 8-5 jobb på ett IT-konsultföretag i Stockholm och satt och pendlade mellan Västerås och Stockholm och ja, skapade mycket nya vänner och fick liksom känna, få tillbaka till en kultur där allting går i ett annat tempo helt enkelt.
Var det då du funderade på lite digital hälsa också? Jag kom in på det spåret.
Nej, jag höll på mer med, under tiden mellan Jace och det här IT-konsultföretaget, så höll jag på väldigt mycket med cloud-lösningar. Alltså molnlösningar. Nu var det återigen någonting som inte fanns riktigt på plats då. Alltså hur man skulle konsumera tjänster i en satsning som ligger i någon form av liksom annans miljö där man betalar ett pris per månad. Och i den satsningen så kan man ju säga det att jag fick ju tidigt möjlighet att träffa på Spotifys första produkt, en Windows-klient till datorn man installerade. Och jag kommer ihåg då på den tiden också att liksom då insåg man att marknaden för konsumtion av både musik men även allt annat kommer vara mer en prenumerationsbaserad modell. Och det var ju i princip den modellen som jag började fundera väldigt mycket på runt 2008 när jag gick in i de här konsultuppdragen liksom och försökte jobba med olika frågor när det gäller just liksom inköp för att skapa olika typer av molnlösningar.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door. Or pool. Or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more.
Download Instacart for free delivery on your first 3 orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
My dad works in B2B marketing, He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
They say opposites attract. That's why the Sleep Number Smart Bed is the best bed for couples. You like a bed that feels firm, but they want soft? Sleep Number does that. You want to sleep cooler while they like to feel warm? Sleep Number does that too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, during Sleep Number's biggest sale of the year, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed, plus special financing for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. See store for details.
Hur kom Automile till?
Automile kom till där 2013-2014 för att jag kände att frågan om liksom uppkopplade bilar och bilens funktion i sin helhet, den kommer vara en het fråga framöver. Och det som man kanske kan skapa ett bolag kring är framförallt andrahandsmarknaden, alltså marknaden som tillbehörsmarknaden där också, om jag får kalla det. En marknad där man kopplar upp saker i redan befintliga bilar. Och då skapar den här produkten, den här boxen som man anslöt till, de kan så kallas bilens diagnostikuttag, OBD-uttaget. Och när man anslöt den, då blev bilen uppkopplad till en molntjänst. Och sen sålde vi ett antal tjänster kring det. Till exempel regulatoriska tjänster, uppfylla körjournal. Medan i USA var mera hålla ordning och reda på sina anställda. Lite okonventionellt, men det är så de jobbar i USA. Och andra marknader kunde det röra sig om stöld och så vidare. Alltså hålla ordning och reda på maskiner och verktyg och så vidare. Och så det var där jag koncentrerade min utveckling på då, från 2014.
Det där blev ju en total succé. Berätta om det.
Ja, det kan man säga. Jag var tidigt ute. Jag hade lärt mig om alla de tidigare satsningarna. Jag kan ju både liksom elektronik och mjukvara. Jag kombinerade de egenskaperna och jag gick in på en marknad som hade ett fåtal aktörer, det kallas ett telematikmarknad, och jag fick till rätt mix av riskkapitalister.
Niklas Sundström bland annat, Skype-grunden.
Jajamän, jag hade Andreas En, CTO från Spotify, Spotifys första anställda. Jag hade ett bra team som förstod sig på den här typen av satsningar, och det gjorde att det gick att bygga bolaget med rätt ingenjörer, rätt säljmentalitet. Återigen tillbaka till kopieringsapparater. Hade en stor säljapparat som var väldigt krävande i form av liksom sälja snabbt och ha en hög, liksom, vad ska man säga, så här, hög tröskelnivå på många bolag samtidigt. Vilket gjorde att vi fick väldigt, väldigt stor uppmärksamhet tidigt. Och ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt siffrorna liksom, men man kan säga så här, vi tripplade nästan alla år förutom på slutet när det gick mycket långsammare såklart.
Och hur många fordon använde Automile totalt?
Oj. Ja, men det måste ju nästan vara upp i 100 på den tiden där innan det såldes. Uppåt 100 000 skulle jag tro.
Ja.
Sånt.
Och sen såldes det för alltså 1 miljard norska.
Ja, jag fick den frågan tidigare då när jag tog kaffe i Stockholm. Jag träffade en gammal västeråsare som är en mycket rik västeråsare och mycket stor investerare i ett antal fastighetsbolag, bland annat SBB. Och så hade han inte sett mig på många år, så frågade han mig då liksom, ja, men hur gick det med Automile? Ja, men det såldes. Det blev en bra transaktion. Ja, vad blev det för pengar? Det var runt 1 miljard eller sådär, säger de enligt media. Va? Hur mycket omsatte ni då? Ja, men 180 miljoner. Så. Ja, men det var ju priset då på bolag. Jag vet inte alls vad det skulle vara idag kanske, men det liksom, man kan ju resonera så här att det kostade väldigt mycket att komma dit vi kom också, ska man komma ihåg. Vi hade tagit in nästan strax 400 miljoner eller någonting. Så det var ju väldigt mycket pengar, fast en hel del pengar kvar såklart. Men det var ju en stor och bred satsning, men den gav ju väldigt bra liksom avkastning för alla då. Och det var ju rätt tid att sälja i också, kan man ju med facit i efterhand konstatera.
Men alltså, hur var det då? Det var då du på riktigt... Men fick en riktigt mycket pengar.
men man kan säga så här, det var ju lite så här att när man skulle sälja bolaget, då hamnar man ju i en så här process där man liksom har budgivare och de ska, alla ska ha olika due diligences och liksom, alltså hur man går igenom bolaget och tittar på alla papper och så där. Man var ju så upptagen med det där i sitt. Sen när pengarna kom, alla papper var skrivna och alla pengar var på kontot, och bara, det var som att liksom allt, man inte släpper allting, men det blir liksom så här, jaha, nu har man sålt det man har skapat liksom. Vad gör jag nu då? Mm.
Men alltså någonstans måste, har väl du också haft, du är ju liksom tekniker och kan mjukvara och hårdvara, men någonstans så finns ju också ett driv, samma sak som du har pratat om, då har jag sålt kopieringsmaskiner. Att det här målet finns ju, att man vill bli ekonomiskt oberoende. Kändes det tomt när du klarade det målet så pass ändå ung också? Att vad ska jag resten om en tid? Eller liksom, aha, det var inte bättre än så här? Eller hur gick den känslan?
Ja, men det är lite grann. Man får den här känslan att när man har sålt sitt bolag, som du säger, relativt ung ålder och fått en, liksom en, blivit ekonomiskt oberoende, så många människor tror att man blir liksom paraplynisse som dricker paraplydrinkar i något fint land. Liksom. Men vi går ju tillbaka till det igen. Det är inte så jag mår bra av. Så man får ett tomrum. Men från början så är tomrummet lite uppätet av liksom vardagen. Förstår jag menar? Man får göra vad man vill när man vaknar. Man har inget, man behöver inte gå till jobbet längre. Förstår jag menar? Och då tänker man så här, åh gud vilken frihet, vad trevligt. Men som entreprenör så märker man ganska fort också, satan vad tråkigt det var. och det är liksom, det går inte bara. Man vill stoppa in pengarna på något nytt ställe och göra något nytt roligt. Liksom, något nytt galet. Och jag brukar alltid resonera så här, jag är totalt riskbenägen. Alltså jag tar jättegärna stora risker, men på rätt saker. Det är bara för att det är okej för mig att skickas tillbaka 20 år i tiden utan några pengar. Det skulle också vara okej för mig. Förstår du vad jag tänker? Man försöker plocka bort sin bekvämlighetsfaktor och säga så här, ja, men jag accepterar om jag förlorar allting. Det är okej. Liksom. Men
lite Elon Musk. Alltså. Lite samma galenhet som Elon Musk har. När han bara satsar alla sina PayPal-pengar. Nej, men han satsar alla sina PayPal-pengar på liksom, åka till Ryssland och köpa raketer.
Ja. Nej, men många har ju förstått, ibland så kan man ju uppleva att det är svårt att förstå sig på entreprenörer, för när de blir ju ekonomiskt oberoende, då tror man att de blir paraplydrickarna och de bara liksom öser ur sig saker och har tråkigt på dagarna. Nej, det är totalt fel vad jag vill säga. De flesta,
ingen blir så.
Nej, jag känner ingen entreprenör som inte, eller som skulle klara av ens att göra det mer än maximalt liksom en dag innan de ska prata jobb eller göra jobb liksom. Det är min vardag liksom.
Nej, så jäkla häftigt alltså, vilken jäkla story. Och det måste ju kännas som en sån revansch för dig när du har Jens of Sweden, där säkert du hade mycket haters från branschen och allting, och det så här, och verkligen de älskade att sänka dig. Du var ju ett objekt man ville sänka liksom. Och sen så kom du till Jace och då så fick du tvungen att lämna, och den där processen som är bakgrunden, och sen bara tredje gången gilt. Sen bara bam. Och sen bara krängs det av för en miljard. Det är ju liksom... Du måste bara känna så här, fuck you. Fuck you haters.
Ja, det, så är
nej, räknar inte bort.
Nej, men man får ju liksom så här... Man raderar ut den kritiken som har funnits. Förstår du vad jag tänker? Det är vad som händer den dag. Sen har du ju
skriver
gått
om historien. Du skriver... Precis, du skriver... Det förra, som då skriver du om historien med det. Istället för att folk bara säger det där misslyckande, så skriver du om det till erfarenheter.
Exakt så. Exakt så. Så det skrevs, då skrev man om min historia till erfarenheter. Och det är väl det mest lättande av något, om du frågar mig, mer än pengar. Liksom, det är att man skriver om historien och förstår att man måste tillåta sig att misslyckas. Och när man misslyckas så kan man faktiskt lyckas. Det finns ingenting som säger det. Jag har hört det från så många riskkapitalister att ja, men man investerar inte i liksom losers hela tiden, ungefär så liksom. Man investerar gärna i serieentreprenörer som lyckas. Ja, det finns ju en viss liksom förståelse i det, men samtidigt så ska man komma ihåg det, att bara för att man har misslyckats en gång betyder det inte att man kan lyckas en annan gång. Det finns ingen liksom modell som säger att de hänger ihop liksom.
Det är väldigt många till och med som lyckas en gång och verkligen misslyckas andra gången, för att de tror att andra gången att de kan allt, och det är så mycket lättare att glömma bort det hårda arbetet än den första gången.
Exakt så. Man blir för bekväm helt enkelt. Man trodde att det var lätt att göra nästa sak. Och nu, ska jag bara säga det, om man jämför tiden som Automall drev sig med nu, så har ju spelplanen ändrats igen. Nu är det helt andra förutsättningar för startups och helt andra förutsättningar för grundare som grundar bolag.
Men menar du att det är lättare eller svårare? Eller?
Det är både och. Det är lättare för dem som förstår sig på den nuvarande modellen, men det är svårare, tror jag, för serieentreprenörer som byggde sina verksamheter under, vad ska jag kalla, pengaguldåldern, liksom. Silicon Valley style, liksom. Det går inte längre. Du kan inte längre ha allting på ett vitt papper och säga jag ska aldrig tjäna pengar. Eller jag får se hur jag ska tjäna pengar. Nu har alla förstått att man måste tjäna pengar. Man måste vara kopiator och säljare. Man måste sälja toner. Man måste sälja papper. Man måste sälja ett pris per kopia. Man måste fatta hur man ska få in pengarna. Och det förändrar ju allt.
Och till det då, bara ta det enkelt. När du sålde bolaget, var det något du unnade dig då?
Nej, jag kan inte komma ihåg något specifikt. Jag köpte en ny dator, gjorde jag. Ja. Jag gillar att bygga datorer, alltså du vet, så gaming-datorer liksom. Alla komponenter, ja, ska uppradda det med vattenkylning och sådär. Nej. Min garderob var lika dålig som den var innan. Jag hade redan en hyfsad bra bil. Jag hade inte någon jag hade liksom inga behov av någon liksom någon sån här liksom lyxåkarbil, liksom Ferrari eller någonting. Det orkar inte.
Hur ser du på kapitalismen? Hur ser du på det här du är inne på lite, för att du är ändå du har ju kontakt med det mesta och får träffa alla olika typer av människor. Berätta lite grann hur du tänker på pengar och kapitalismen.
Så här lite grann för mig att jag har ju bott i USA i nästan 4 års tid, 3,5 års tid, och jag tycker det här svenska skyddssystemet är otroligt tryggt, och jag är otroligt tacksam för det, ska jag säga. Och jag vill hellre ha ett sånt system eller ett amerikanskt system. Och på det sättet så tycker jag att, och alltid tyckt att, det måste finnas en möjlighet att tjäna pengar, men samtidigt så måste också finnas möjlighet att höginkomsttagare betalar en större del av vissa saker. Men problemet som uppstår oftast i kapitalismen, tycker jag, det är väl det här med att de då som bidrar mera, de vill gärna försöka göra sin höst rörd när någonting inte fungerar. Men ofta så är det liksom, rösten fungerar ofta som ett så här, jag tycker inte om X, istället för att vara liksom mer konkret. Om man tänker så här, jag har ju drivit bolag som är datadrivna. Man driver sitt bolag utifrån data som man hämtar, som talar om vart man ska gå och hur saker och ting fungerar. Till exempel datapunkter om hur bra eller dålig en säljare kan vara. Men när vi kommer till kapitalismen och när vi gäller till hur pengar utnyttjas, då ofta så finns inte samma datadrivenhet, utan man har bara en åsikt. Man har en åsikt om någonting, och den är så svår att greppa i den här tillvaron. Så att för mig när det gäller kapitalismen tycker jag att jag ska ha allt och inte någon annan ska ha någonting annat, det är en total felaktig syn. Och att försöka hitta luckor i systemet är också ett otroligt svårt sätt att greppa för mig, varför man vill göra det. Det är såklart att alla har en viss skatteplanering på det sättet att man gör det som är mest effektivast, såklart. Men vi har ju sett nu genom en rad riskkapitalister att det har varit lite mer kreativa modeller än så. Man försöker verkligen på bekostnad av alla andra, det kan vara småsparare eller allt möjligt, försöka göra så god vinst man själv kan. Och det förstår jag faktiskt inte, varför det är så. Det har jag mycket åsikter om i så fall. Men min inställning är så här lite grann att, jag har sagt det i några artiklar, så här, jag vill betala mer skatt än andra om jag tjänar mer. För jag vill bidra. Jag vill inte som i USA gå ner till skolan och säga jag ska bygga er en basketbollplan, men då ska mitt namn stå på basketbollplanen. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Det är liksom, det är två olika sätt att liksom tänka. Jag tänker så här, jag behöver inte ha ett namn för att jag bidrar mer. Jag vill bara att jag tycker det är rätt att man bidrar mer när man har mer kapital.
Men hur ser du på Ferrari-bilar, Lamborghinis, Louis Vuitton, Chanel, Rolex-klockor, jag menar liksom den typ av materiella ting?
Ja, jag har ju aldrig ägt någonting av det där du nämnde i princip, förutom kanske att jag har ägt liksom finare Audi-bilar eller något. Men min generella åsikt är ju att liksom, man får köpa precis vad man vill. Alltså jag skulle aldrig bry mig om en sån sak. Men på andra sidan, som jag förklarar, det är det här med att man måste förstå att i ett samhälle då bidrar man på olika sätt. Och det är det jag menar, att samtidigt göra allt det där, ha de där Rolex-klockorna, fina bilarna och inte vilja ge tillbaka till samhället. Det har jag ett problem med om det är den typen av kapitalism. Jag har inget problem med vad man köper eller använder. Men jag är tyvärr inte den personen som är åt det hållet på det sättet när det gäller bilar och klockor och LMR och vara. Fina möbler tycker jag, men alltså saker som har liksom en gestaltning och form och ett värde. Men jag tycker liksom inte om de där andra materiella tingarna som du listade upp.
Mm. Varför? Varför har det aldrig varit något som attraherat dig?
Ja, men liksom, vad jag har på min arm, jag har ingen klocka alls här, det är liksom, det har ju för mig inget värde. Liksom. Om jag vill ha en klocka, då vill jag ha någonting som säger lundrätta mitt liv. Till exempel en iWatch då, eller en Apple Watch som de heter. Jag har liksom ingen behov. Och det är samma sak med bilar. I ung ålder då kanske jag var mer intresserad av en finare Audi-bil. Nu är jag så här, jag vill bara ha praktiska saker. Liksom. Jag har ingen behov av något. Jag vill ha praktiska, enkla saker som gör att jag kan leva mitt liv utan krångel. Men jag liksom har inget sånt intresse. Så det är ungefär som man tänker så här. Liksom många brukar fråga, vad gör jag på fritiden? Jag brukar åka mycket skoter upp i fjällen. Ja, vart åker du då? Jag åker till Lappland eller så var jag faktiskt i Kanada nyligen. Och då är liksom ingen där. Och alla tror ju då kanske att jag åker på någon form av safari där man liksom tänder en fin grill och så här, nej, nej, nej. Det här är mitt ute i skogen nowhere. Har man tur så får man någon mat, annars får man ingen mat. Lite så är det. Och det är liksom på det temat att jag vet inte, jag kan inte beskriva varför jag inte, men jag har inget intresse i.
Och nu ska vi gå på någonting annat som är väldigt, väldigt intressant att höra. Och det är ju det som har blivit väldigt, väldigt omskrivet nu. Och det är att om det är så att du är entreprenör, du är egenföretagare, du gör någonting mot Skatteverket, du får två påminnelser i rad på någon skatt som skulle in, eller att du råkade göra lite fel på momsen, så kan du ju räkna med 1-10 års fängelse utan att ens man ska få en regelrätt rättegång. Men är det så att man är anställd av kommunen, man är på högskola, universitet, polis, myndighetsanställd, så händer i stort sett ingenting alls. Man kan bränna hundratusentals, miljontals kronor av skattepengar utan att det sker någonting alls. Och eventuellt så får man en varning och eller något case så kanske man till och med får sparken. Och kan söka ett nytt jobb och bränna mer pengar. Och det här har du hoppat in i. Berätta om den här satsningen som är extremt omskriven och är ju verklighet.
Men det börjar lite grann så här att när man kommer tillbaka till den här frågan, när man har gjort en exit eller har pengar och så vidare, så man funderar alltid på hur man kan bidra. Vi pratade ju om det här med kapitalismen. Liksom, och jag har alltid funderat på hur jag bidrar. Ska jag bli politiker? Aldrig i livet. Liksom. Men någonting jag kan är ju teknik och jag kan koda och jag kan utveckla. Och någonting jag alltid har förstått med barn och allting annat är ju lite grann om hur vi i Sverige fungerar och även i andra länder. Och problemet alla har haft, oftast olika föreningar för att belysa olika problem, det är att de pratar liksom i förhållandevis till rapporter och annat. Det är ingen som gör grovjobbet. Gå in i systemen och titta. Hämta fakturorna. Titta vad som står på fakturan. Titta vad pengarna har gått. Alltså det som jobbet som vi gör hemma när vi får ta emot posten hemma privat. Det är ingen som har gjort i det offentliga. Och det är vad jag har gjort. Jag har gått och öppnat breven, tittat vad som står på fakturorna, samlat in alla uppgifter om alla fakturor som har kommit in. Och till slut så blev det ju ett antal fakturor. Det blev faktiskt över 55 miljoner fakturor över de senaste 2 åren. Och det är liksom, på det sättet så mappar man ju upp Sverige på ganska kort tid. Med bara en enmansbutik. Liksom. Jens Nylander far runt liksom, och mappar upp Sverige liksom, och deras fakturer. Och syftet med det har ju varit lite tvådelat. Det ena är att förenkla och förnya sättet att se på offentlighetsprincipen. Att ta del av allmänna handlingar. Det är en stor liksom, grundstämpel i Sveriges liksom, lagstiftning som skiljer oss mot många andra länder. Och den rättigheten har funnits, men den har varit komplicerad. Det är ungefär som att leta liksom, en nål i en höstack. Och det vill jag förändra. Och det har jag förändrat.
Och så här, vad är det du gör för något då? Och hur lyckas du mappa 55 miljoner fakturor på 2 år?
Men jag tänkte så här, de flesta som börjar med teknikprojekt, de tänker alltid på komplexiteten och driver med olika teser. Jag bara började samla in allt. Jag ringde alla myndigheter och i alla fall alla kommuner, 290 stycken. Och kontaktade dem och försökte få ut deras så kallade leverantörskonto, ett register för alla deras inkomna registrerade leverantörsfakturor. Och efter mycket om och men så fick jag ut det. Och tyvärr var det ju så att eftersom 290 kommuner oftast har 290 varianter av ekonomisystem, så fick jag 290 versioner av samma material. Och sen kontaktade jag då 400 myndigheter. Då fick jag 400 varianter av deras data också. Men det där lyckas jag lösa på tidig nivå. Att, ja, men jag får bara acceptera att jag kan inte be någon skicka data på ett speciellt sätt. För de kommer inte klara det. Och när jag löste det, det var då jag hade knäckt frågan i liksom att samla data så fort det bara går från alla aktörer. Det var bara en tidsfråga.
Hur knäckte du det?
Men det, nu är det ju liksom ganska automatiserat. Det skickas typ ett mejl med en begäran att ta del av de här handlingarna. Och så kommer det i olika format. Och sen är det då en form av liksom dokumentmotor som tar hand om det här materialet. Och gör om det så att det passar i, liksom, ja, i systemet.
Jag fattar.
Och sen bearbetar man allt det här datat för att hitta konstiga grejer.
Och vad har du hittat för någonting då?
Det är ofantligt mycket. Liksom skulle ta upp en hel timmes session. Men det är allt från inköp som görs där man inte har kontrollerat om varan har kommit. Om den vara eller om tjänsten har levererats. Alltså en tidsredovisning. Det är ju märkligt när det gäller miljontals kronor eller miljarder då, som det blir i slutändan. Att köper man en grej, då brukar man kolla att den står på golvet. Att man har fått hem den. Nej, det gör inte det offentliga alltid. De kontrollerar väldigt sällan, ska jag säga, att de verkligen har fått det som står på fakturan. Och att det var rätt antal och att det stämde överens med avtalet. Man får ju tänka sig så här att när de attesterar sin faktura och godkänner den, då sitter ju de på någon kontorsplats med tillgång till en dator för att trycka på ja eller nej i en ruta. Det går ju väldigt fort och man kanske är stressad och måste få igenom fakturan bara. Man kanske inte går ner på ett golv någonstans och kollar stå grejerna där. Så att på det sättet så har man varit lite godtrogen och tro att man ska bara lita på allting man får in. Alla fakturer ska bara vara rätt. Och det, tyvärr, det existerar inte.
Nej, och sen bara en sak som jag läste också. Det var ju att folk extra knäcker på sin egen arbetstid och skickar fakturer liksom från sig själva, från sitt eget bolag till sin egen myndighet då, i det här fallet. Eller sin egen skola. Det var en som exempelvis hade, som jag såg en faktura som medverkan på samtal i skola 14 mars, 12 500. Och det var ju på den här personens egen tid.
Ja. Nej, det här, nu pratar vi om ett av de känsligaste kapitlen i svensk struktur. Det är att när man är offentligt anställd så kan man alltså bedriva sidobisysslor, eller bisysslor kallar man det. Och fakturera för tid som man redan har fått betalt för en gång. Så då säger man så här då, att man ska åka till exempel till Läkemedelsverket och medverka på någonting där. Då kommer en faktura från ditt bolag samtidigt som du har fått betalt för samma tid kanske av ditt universitet. För det är ingen som kontrollerar att när du var borta, att du tog ut tjänstledigt eller semester. Det var ingen som kollade det. Man bara förutsätter att alla gör rätt. Det är det som är så konstigt, att man bara förutsätter. Det skulle vi ju aldrig göra i privata näringslivet. Vi skulle utgå ifrån att vi måste ha kontroller.
Och vad har du hittat mer för saker då?
Ja, men jag tycker det här exemplet med tidskriften är intressant. Att det har funnits en tidskrift början på 90-talet som har skickat fakturer till myndigheter, regioner, kommuner, alltså för detta landsting ska jag säga. Och liksom, man har bara betalat fakturerna och sen kommer jag upp 20 år senare, 30 år senare nästan. Bara, du, vart är tidningen då? Nej, ingen hittar någon tidning. Ingen vet var tidningen finns. Nej, jag får gå till... Jag får gå till Kungliga biblioteket och leta upp ett exemplar. För att det finns något som heter pliktleverans från tryckeriet. Ja, då hittar jag en tidning. Då har de alltså köpt typ, ja, men typ som Gula sidorna, en kontaktannons. Så här når du mig på kommunen med det här telefonnumret. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg nu om det var typ 25% av tidningens innehåll bestod bara av de där artiklarna. Men någon tidning, det har man aldrig sett. Och det var ju bara offentliga aktörer som i princip hade fått fakturorna. 275 miljoner hade vi betalat för det.
Herregud.
Och det är ett sånt exempel där man tyckte, ja men vadå 5 000 eller 10 000? Det är ingen som reagerar. Alltså man får ju tänka på att det finns företag som byggs just för att sådana fakturer ska godkännas, för att de är så små. Man chansar helt enkelt. Och det är det jag menar, att man måste bygga kontrollmekanismer så att det går inte att chansa. Man kan inte bara liksom, vi kommer inte bekräfta någonting som vi inte vet om vi har fått.
Alltså herregud vad mycket skattepengar som försvinner. Mycket pensionspengar, mycket pengar för skolor.
Ja,
på hassel. På offentlig hassel.
Ja, det är ofantligt. Då tänker man då på att liksom anställningsstöden som är en pågående studie nu hos myndigheter, då gäller det då av Arbetsförmedlingen, så var ju det Ungefär 10 miljarder fick svenska aktiebolag förra året i anställningsstöd. Och då kan man ju tänka sig att anställningsstöd är ju bra, för att det kan ju ge då personer som har ett behov av att få lönebidrag i sin anställning för trygghet och så vidare. Men man måste ju också tänka på konsekvenserna av kanske introduktionsjobb och nystartsjobb och så vidare. Liksom, kan det användas på felaktiga sätt? Ja, men självklart kan det det. Har man då kontrollsystem för det? Nej, det har man inte. Nej, men hur tänkte man då? Skulle man liksom bara skicka iväg då de här 10 miljarderna utan kontroller, eller? Det tror jag tyvärr skattebetalarna har många åsikter om. Och det är det jag menar, att genom att studera de här pengarna, vart de tar vägen, det får ett effektivare sätt att kommunicera än att hålla på och fladdra med någon rapport som någon har skrivit. Som inte har gått igenom det, utan skriver en rapport baserat på sina egna erfarenheter. Det faktiska enkla sättet är faktiskt att kolla på underlaget.
Men varför? När man har liksom tusentals anställda som granskar varenda enskild firma som startas. Varför har man inte, och nu när du sitter i ditt liksom studentrum fortfarande i Västerås på 4 kvadrat och startat upp det här enmans korvbolaget. Varför har inte man gjort det själv?
Men det påminner lite grann om det här temat som jag har fått mycket mejl om från politiker själva som sitter i höga positioner, som känner så här: hela statsapparaten har ju blivit liksom långsam och förnyar sig inte själv. Det har blivit så mycket regler och så mycket förordningar och regleringsbrev och så här. Jag tror inte ibland att myndigheter och statliga enheter och offentliga aktörer generellt sett förstår behovet av egen förnyelse. Förstår jag tänker? Jag har ju pratat med stora politiker som har sagt så här: men förstår inte generaldirektörerna att det finns två saker? Det finns ett regleringsbrev som talar om vad den här myndigheten ska göra. Men det betyder ju inte att du inte kan tänka själv. Det förstår jag tänker. Det är ungefär som att man skulle på något sätt anställa en vd och skriva brevet hur vdn ska utföra arbetsuppgifterna. Och sen så bara, ja men det blir bra det. Det är det jag menar lite grann. Att skattebetalarna som faktiskt är då, vi säger det, aktieägarna. Vi säger så här: vi vill ha värde för våra pengar, för våra investerade skattemedel. Var vänlig och leverera ett värde. Ja, för att få ett värde då måste man ha kreativa människor som fattar hur vi ska förvalta pengarna. Men det är tveksam om vi många gånger saknar lite grann. Att det är liksom lite konstig typ av kreativitet där ute. Kreativiteten kanske kan vara att vi anställer kompisar, kollegor. Vi skickar pengar dit. Upphandlingarna är inte så viktiga. Bara vi håller oss under direktupphandlingsgränsen så inte någon liksom kommer på oss och sådär. Liksom. Jag tycker det är lite konstigt synsätt liksom.
Ja, det känns som att man har upparbetat olika metoder för att gå runt sina egna regler.
Exakt så är det. Man vet, och man tycker det är okej, för man tycker alla andra gör så.
Jag fattar, det är en tystnadskultur, hur det funkar och hur man försöker komma igenom det. Man har regler, men sen så försöker man gå runt det. Det är för komplicerade regler också, kan det ju vara. För konstiga, och de kanske inte ger någon värde på det sättet.
Fast då tycker jag så här, alla skyller på lagen om offentlig upphandling och andra lagstiftningar och så vidare. Jag tycker det är lite fel att skylla på det. Man behöver inte, som i fallet med Vinnova, slänga ut 8,7 miljoner på en enskild konsult. Man vet någonstans att det var något fel någonstans. Då stoppar man utbetalningen. Det finns mängd sätt man kan göra det på. Men det känns som att man skyller alltid på lagstiftningar. Och lagstiftningen är väldigt svår, för att ta tid att förändra och så vidare. Det tycker jag är fel sätt. Jag tycker faktiskt man får ta sitt ansvar och säga så här: ja, men vi kan inte göra vad som helst med de här pengarna. De här pengarna kommer från skattebetalarna som har fått betala in de här pengarna och vill ha ett värde tillbaka.
Och vad är det liksom är det något som du har sett är någonting som har skett väldigt många gånger, någon myndighet, eller är det värre på liksom myndighetsanställda kontra det på kanske högskolor eller universitet, eller är det något sätt som poliserna har gjort eller vad som?
Ja, polisen har inte studerat, men de vanligaste grejerna det är ju att man gör direktupphandlingar. Alltså det betyder att man i princip inte behöver göra en upphandling, men man köper tjänster eller varor under ett så kallat tröskelvärde. Det är ungefär 700 000 per år. Och då blir det alltid jämna belopp när man ska köpa grejer. Till exempel, jag ska anlita kompis A, då blir det alltid 650 000 plus moms. Varför inte 495 plus moms? Alltså, det finns ingen prut liksom, diskussion, utan man bara har något form av liksom så här, vi ska försöka, bägge två har ett intresse av att maximera vinsten för varandra på något sätt. Man har inte ett intresse att säga så här: men jag betalar inte så där mycket, för det går inte, för jag har fått andra offerter som säger halva priset. Utan man tycker det är okej att allting som hanteras under den här tröskelnivån, där är det liksom någon form av, jag bestämmer vem jag ska köpa av och hur mycket det får kosta. inte att det ska vara någon ordning och reda, utan det är faktiskt väldigt tråkigt, för det leder oftast till att andra leverantörer inte ens får möjlighet att få ett erbjudande om alla dessa direktupphandlingar.
Och det är då alltså att det är mycket, man köper olika vänner, det kanske olika mutor, det kanske pengar under bordet, det är olika tjänster och gentjänster.
Ja, det är ju nästan helt omöjligt. Jag menar, varje fall kräver ju sin unika genomgång, och jag menar liksom, det är ju jättesvårt eftersom vi inte har någon apparat idag som kontrollerar. Om vi kommer tillbaka till bisysslorna då, säg då att en myndighetsperson köper en vara eller en tjänst för 500 000 och sen har den personen en sidorörelse, så kommer en faktura då, det bolaget skickar en faktura till någon leverantör i någon kedja. Hur ska man kunna veta det då? Det kräver ju att någon rättsapparat i princip har en rejäl misstanke om någonting. Ungefär som i det här fallet med Akademiska sjukhuset och de här maskinerna, röntgenmaskinerna där man kunde påvisa det. Men det är otroligt svårt att komma åt de problemen. Man har ingen aning om vart pengarna sen i sin tur går egentligen.
Och hur mycket pengar, när du har liksom uppskattat du förskingras varje år från det offentliga?
Upphandlingsmyndigheten har själv sagt att de offentliga inköpen är ungefär 900 miljarder årligen. Jag vill påstå att de är lite mer. Jag tror att de är 1200-1400 miljarder varje år. Och då ska man komma, det är inköp och inte bidrag. Sen tillkommer bidragsdelen, till exempel de på, som rör anställningsstöd och andra typer av bidrag. Och jag tror ju att av de där 900 miljarderna, om vi ska förhålla oss till upphandlingsmyndighetens siffra, så tror jag att 10% kan utan några som helst problem besparas genom förtydligade rutiner och utbildning och hur man arbetar med skattepengar. Alltså en medvetenhet. Sen att man ska samtidigt öka kontrollerna, det ska man göra. För då blir det så här att, aj då, jag kan nu faktiskt bli granskad för det här. Förstår du vad jag menar? Att man vågar inte. Sen har ju många pratat om tjänstemannansvar och så här. Jag vet inte om det är rätt, jag tror inte det. Alltså jag tror fortfarande att många tjänstemän vill göra rätt, men har indoktrinerats i att tro att så här ska det gå till. Men egentligen är det inte så det ska gå till. Till exempel med det här fallet med direktupphandling. Att man ska ha bäst pris, liksom bäst leverans av vara eller tjänst. Men det får inte vara så att det blir alltid din kompis som tillfrågas. Utan fler måste tillfrågas.
Men då måste ju också finnas en konsekvens på det. För att vinsten är ju ganska hög. Om jag köper x antal tjänster från mina polare för 600 000 där, 500 000 där, 650 000 där. Och jag får x antal pengar av det där. Då kan det ju inte bara vara så. Det måste ju finnas en juridisk konsekvens för de som gör fel eller förskingrar pengar.
Ja, men då är vi inne på tjänstemannaansvaret. Ja, det, och så ska vi komma ihåg det också. Felaktigheter betyder ju inte att det är en brottslig felaktighet. Alltså, vi kan ju inte heller börja liksom sätta folk bakom bom bara för att de har upphandlat fel. Utan vi måste också tänka på att människor måste lära sig att få utbildning också. Vi kan inte bara skylla allting på att säga så här, ja, men de har gjort fel, de ska hamna i finkan eller ska få ett straff eller någonting. Ja, det är jag inte säker på. Jag tror faktiskt i grund och botten att det här är en utbildningsfråga och en kontrollfråga. Finns det kontroller? Man vill ju liksom inte riskera att bli sparkad, förstår jag menar. För det kan också vara tufft att bli sparkad bara faktiskt.
Mm. Så vad är det ni ska fokusera på? Ni ska göra det enklare för folk att ta till det. Men ser du det här som ett... Är det här ett... Ska ni gå in i fler länder? Är det här ett... Det är en jättesak ni håller på med. Men är det ett jättebolag det här? Och hur tjänar du pengar på allt det här?
Jag tjänar inga pengar alls, ska man ha klart för sig just nu. Det här är ju det jag gör för... Och rota runt i offentliga dokument. Det är ju en liksom ideell satsning med mitt namn. Och jag försöker liksom väcka intresse och debatt för de här frågorna. Och så här. Men när det gäller liksom själva systematiska systemet som har byggts för det här syftet. Har ju byggts för liksom tolka affärsinformation. Och affärsinformation det har ju en särstatus i samhället. För att alla använder affärsinformation. Våra banker, beslutsfattare. Alla använder affärsinformation. Affärsinformation är information som talar om saker om till exempel företag, hur de sköter sig, sätter kreditvärdighet, beslutar om lån och så vidare. Så att jag tror att där behövs det en liten revolution. Och där ser jag stora möjligheter. Ungefär så kryptiskt skulle jag vilja svara på det.
Kryptiskt. Varför detta?
Varför jag gör det?
Mm. Nej, varför svarar du... Liksom, det känns ju som att du har ju en tydlig plan. Framåt.
Ja, men ofta så är det så att tyvärr så den här sektorn jag jobbar i domineras av ett fåtal aktörer som är väldigt starka. De har starka politiska kopplingar. De har starka kopplingar in i liksom offentligheten, både i Sverige och andra länder. Det gör ju det att man kan inte... Hur ska jag förklara? Du var inne på det tidigare, liksom att som musikbranschen liksom vill tysta mig på olika sätt. Så finns risken stor att man liksom dras med och hamnar någon annanstans. Så jag försöker liksom... Hur ska jag förklara? Göra mitt på mitt sätt tills dess att jag känner att jag är tillräckligt färdig. Liksom, ungefär så. Sen så att jag håller på med de här kartläggningarna och så. Det gör jag för att jag har ett allmänintresse. För att jag har ett intresse för att visa och demonstrera hur man kan använda digitala nya verktyg. Mina kunder kommer aldrig vara, bedömer jag i alla fall, någon form av myndigheter eller statliga enheter eller någonting. Det vet jag inte vem som ska leverera tjänster till dem, men deras kontrollfunktioner måste ju baseras väldigt mycket på att ha uppsatta policies och regler och sen verktyg för att följa upp dem.
Har du sett hinta på att folk vill att det här bolaget inte ska existera?
Ja, det är jag övertygad om. Mm.
Och hur då? Har folk börjat höra av sig till det? Är det några lobbyister som har sagt någonting? Eller har det liksom...
Ja, men oftast så
försöker... på något sätt?
Men det första sättet man försöker strypa sina initiativ, det är att strypa informationsförsörjningen. Förstår jag tänker? Man vill inte att...
Fattar. Ja, det är viktigast.
Jens ska inte få data. Det är det viktigaste. För när han får data, då vet vi att han kan göra saker som inte vi kan göra eller som är svårt för oss att göra. Så att det är väl där framförallt som... min oro så finns, att man stryper tillgången till information. Som tur nu så kommer en ny lagstiftning på plats nästa år i Sverige, datadelningslagen, som gör att myndigheter mer eller mindre måste dela information digitalt på ett nytt sätt. Och det gäller inom hela EU, ska man säga. Som gör att entreprenörer som jag och andra entreprenörer kan göra otroliga nya tjänster baserat på offentligt material.
Vad är det som driver dig då? Att du ville av alla olika saker du skulle kunna liksom lägga tid på, att du kände så här, nej men det här vill jag hoppa in i. Den här elden går in i.
Det var för att jag går in i den här elden, det är för att, precis som på musikbranschen, att jag kände att jag var den här konsumenten som ville konsumera musik på nytt sätt. Nu är jag den här personen, om man säger så här, jag är skattebetalaren som tycker att man ska ha bättre kontroll på skattepengarna. Och därför så går jag ju såklart in i debatten, för jag tycker att det är viktigt att förstå att kontrollinstrument behövs för att undvika ett felaktigt användande. Så det är liksom grund och botten vad det handlar om. Så tycker jag om att, vad ska man säga så här, ifrågasätta giganter. Det var ju så under musikbranschen. Lilla Jens kom ut med ett MP3-spelarbolag som ifrågasatte hela musikbranschen. Och liksom, här är det samma sak. Här kommer jag ifrågasätter hela... liksom, hela systemet som helhet när det gäller informationsinsamling. Är det rätt information vi får? Är det fel information vi får om bolag? Vad fattar vi egentligen beslut på? Vilka betalar vi egentligen pengar till? Och det är lite grann så jag kommer ifrån, att liksom rucka om den gamla industrin och visa att ni har gjort det för bekväma, ni har fel verktyg. Nu är det dags att någon annan aktör kan visa framfött. Lite så.
Ja, men det är ju ganska spännande på de pengarna som Skatteverket jobbar på att samla in exempelvis. Så är det här... Det handlar ju om att de vill få in så mycket pengar som möjligt. Men då är ju nästa grej att man måste ju täppa igen de här läckorna så mycket som möjligt. Och prata om de här summorna som du nämner, att antagligen så kan det till och med vara runt 100 miljarder som är fel idag. Som liksom läcker ut på massa olika typer av sätt. Då är det ju här en helt ogranskad båt med massa läckor som man bara skulle behöva täppa igen.
Ja, men det är så ungefär jag får runt. Jag får runt och tittar på läckorna. Och så tittar jag på läckorna och så åker jag därifrån och säger det fortsätter att läcka. Och sen hoppas jag på någonstans att det ska komma någon mekaniker som lagar upp allt där. Och det får vi väl se. Jag tror tyvärr att skattebetalarna, alltså allmänheten, måste tala om och säga till. För vi kommer tillbaka till aktieägarna. Det är samma sak. Vi är aktieägarna. Vi är de som vill ha värde. Och vi måste tala om vad vi vill. Och sen rättar sig oftast makten in efter vad vi vill. Det är ofta så det fungerar.
Och hur har reaktionen varit för dig?
Men reaktionen är ju jättepositiv bland liksom, så att säga, representanterna av allmänheten och skattebetalarna. Sen så är det ju mycket av min utmaning är ju såklart att med ny teknik så kommer liksom, kommer alltid frågorna. Liksom hur ska journalister kunna använda det här i sina granskningar eller kartläggningar? Och behöver de utbildning? Behöver de verktyg? Hur ska de verifiera att uppgifterna är korrekta och att inte jag har hittat på massa data? Liksom och så där? Det är ju jätteviktiga frågor. Så jag tror att mycket av mitt jobb liksom handlar just idag om att få fler att ta del av materialet, kritiskt titta på det, hitta brister, identifiera brister, få en liksom skalbarhet på det hela. Så inte skalbarheten sitter i att Jens Nylander ska göra allting. Det kommer ju inte funka.
Jag skulle vilja prata lite om framtiden och vad du tror. Det känns ju som att du ligger lite före hela tiden saker som ska komma. Det ser man ju på dina bolagssatsningar. Om det är så att man ska starta ett bolag nu som ska ha en miljardvärdering uppåt. Vilka sektorer skulle du ha rört dig inom? Hur skulle du liksom tänka?
Så här skulle jag tänka. Idag så har kapital blivit dyrköpt. Det betyder att det finns kapital. Men det kastas inte kapital hur som helst på entreprenörer för galna idéer. Utan man måste vara lite mer kreativ. Sen har det uppstått ett annat problem. Dataskyddsförordningen, GDPR. Det är nämligen så att det blivit väldigt mycket dyrare att skaffa sina kunder och marknadsföra sig mot sina kunder. Du får inte längre använda vissa typer av tekniker och du får inte spara i vissa uppgifter och så vidare. Det gör att du måste vara kreativ, otroligt kreativ, hur du ska lösa de här utmaningarna. För att det är nämligen så att startups har ju ofta kämpat med just frågan och kostnaden kring kopplat till nya kunder. Och vi kommer tillbaka till kopiatorhistorien igen, att jag tror att man måste gå tillbaka lite grann i tiden och säga så här. Hur gjorde man förr för att få liksom traction runt sitt bolag? Hur gjorde man för att skapa försäljning? Ja, men vi kanske måste skicka gubbar ut på fältet. Eller vi kanske måste ha folk som kontaktar företag på ett rimligt sätt som gör att vi håller oss liksom med de lagar och regler som gäller. Men det funkar inte längre liksom med det här kanske, vad man brukar kalla retargeting. Liksom man gick in på någons hemsida och sen när man gick på Facebook så fick man reklam för den typen av grejer. Det funkar ju inte längre med dataskyddsförordningen. Så man kan inte använda den typen av teknik. Utan det blir en annan typ av teknik. Och det tror jag att man måste tänka på när man startar nästa generationsbolag.
Mm, spännande. Och vilka olika branscher ser du som är intressant och kommer växa framöver?
Allting som rör data, där ser jag en stor tillväxt. Och då vill jag inte bara säga offentlig data, all typ av data. Och data då kopplat till AI särskilt då såklart, eftersom att det tidigare var svårt liksom att med stora datamängder få kanske ut något värde av det. Men nu börjar ju, det blir tydliga värden med att man kan använda tekniken. Så jag tror, där tror jag man ser som mest. Och sen så ser jag ju att när det gäller allmänna system i övrigt så energisektorn står ju inför en stor transformation. Och då pratar jag hela energisektorn. Då pratar inte jag bara att det ska bli liksom elbilar överallt. Jag pratar om att hur ska vi få el att fungera och transporteras på kapacitetsmässigt? Hur ska vi följa upp? Folk skaffar egen produktion av el. Hur ska det hänga ihop? Företag ska erbjuda olika typer av liksom försörjning av el till kanske elbilar och annat. Så elektrifieringsfrågan blir ju väldigt stor på många olika sätt. Och där tycker jag att fortfarande att det är väldigt få startups. De flesta var ju så här, ja, men jag ska bygga ett batteri. Men kom igen nu, liksom, batterier, det vet vi allihopa att det kommer ju bli så att det uppstår ett antal globala dominerande aktörer som använder de här varorna som ingår i ett batteri för att tillverka dem. Ska man komma med något nytt, då kanske det måste vara något annat. Jag tror inte att det är så lätt att säga att jag har bättre batteri än den Asta.
Det blir ju en kilopris på det också.
Ja, exakt. Det är det jag menar. Och kilopris, det är svårt att starta bolag på kilopris alltid. Det går ju liksom. Det är vissa som har visat sig att det går, som Polarium och andra aktörer, men nu har svårigheter liksom. Jag tror att, ska man in i energisektorn, då tror jag att man kanske kan fundera på, jag hittar bara på någonting spekulativt. Ja, hur bygger jag högkapacitetsnät för el, för de som äger stamnäten liksom. Inte vet jag, något sånt där liksom. Det ska göras otroliga investeringar i våra stora elinfrastruktur. Så att det finns ju mycket pengar att göra där.
Mm. Är det en sektor som du själv kommer kolla på eller ögonen på lite?
Ja, jag växte upp med pappa som var en chef på Elsäkerhetsverket. Det är Statens elinspektion. Han levde bara där hela sitt liv. Och jag har ju ett stort intresse för el och elektrifiering. Men jag tycker det är så långsamt för mig. Allting är så här, ja men vi ska göra det här men det kommer vara om 20 år. Man bara, då kanske inte finns ens. Liksom. Jag tycker
Nej,
det är för långsamt.
Det är en investering på så här 17 miljarder också. För
att ja, jag vet. Exakt. Så jag är mer så här, jag tycker om så här, det här kan jag koda imorgon. Då gör jag det. Så får det effekt. Så tycker jag.
Men, och vilka områden kan du liksom tänka så intresserad av? Förutom el?
Jag är intresserad. Affärsinformation intresserar mig mycket. Liksom. Allting vad gäller information om juridiska personer kallar man det. Alltså det företag ska man kalla det. Organisationer. Det intresserar mig. Och då pratar jag all information. Inte bara så här omsättning, lönsamhet. Utan all information.
Men den här då. Går det att skapa en liknande tjänst för liksom aktiebolag och alla de bitarna? Alltså nu har du gått på det offentliga, men går det att göra det på det privata?
Ja, men absolut. Alltså, om du tänker och vänder på det och tittar på vad som hände Bravida häromdagen när en tidning skrev om en liksom, misstanke om liksom, överfakturering och så. Så då ringer ju såklart telefonen varm hos mig också. För då får du ju tänka att alla är oroade över att de också har massa risker i sin verksamhet. Allt från leverantörer som är oseriösa till att de har själva fakturerat kunder för mycket pengar. Det kan vara en mängd olika såna här saker. Och jag tror att det blir allt viktigare att inse att det är en del av din interna brandvägg. Du investerar jättemycket pengar i IT-infrastruktur och IT-brandväggar för att skydda dig mot hot. Men du investerar ingenting och oftast har kontroll på dina leverantörer och kunder i tillräcklig utsträckning. Så jag tror att det finns särskilt ett stort intresse för de privata företagen som dessutom har liksom, ska man säga så här, ett starkt kommersiellt intresse att det får inte finnas liksom, det är så här, alla risker som finns ska kvantifieras. Vi ska veta vilka risker vi har.
Så det skulle kunna vara så att ditt bolag kommer utvecklas till att vara en säkerhetsfunktion för den privata sektorn och även kanske den offentliga sektorn. Att du är den här, nej men nu får du koll här så att alla fakturor går via det här systemet. Då jämförs de, ja men det är det som är så spännande, 55 miljoner. Vilket gör ju att du vet ju i stort sett vad 1000 pennor kostar. För du har ju 45 000 offerter med folk som har beställt blyertspennor. Vilket gör att du vet ju, du skulle ju kunna se så här, vad kostar en blyertspenna exakt? Och då en blyertspenna kostar 10 gånger mer, då skulle du kunna komma in en varning där också.
Nej, men du beskriver ju väldigt enkelt och förklarande sätt att precis så är det. Att när man har en kritisk massa mängd information så kan man ju liksom säkra upp både verksamheter och det offentliga, helt rätt.
Ja, det ska bli jätteintressant att följa dig. Jag är glad att du är... Jag är glad att du är ung fortfarande, för att du har många år kvar. Att du inte startade ditt första bolag när du var 48 och sen sitter du som 83-åring och hoppat in där. Du har ju liksom, du är någonstans primen nu och nu är det bara att öka. Liksom. Så att det ska bli spännande att se vad du hittar på framöver. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt, går det?
Ja. Jens@jinylander.se min förekommande e-postadress och jag nås ju på alla sociala medier plus Twitter och dessutom så brukar jag alltid exponera mina telefonnummer om man ringer. Jag får jättemycket samtal och kan inte alltid svara på alla, men jag har faktiskt liksom gjort så att jag ska vara lätt att nå. Och så kan man ju alltid liksom, om vill man WhatsAppa eller använda Telegram eller Signal eller någonting. Man kan nå mig på alla kanaler i princip.
Det är ju fantastiskt ju.
Jensnylander.com är i alla fall min hemsida, min adress. Och där hittar man alla mina uppgifter.
Gör du investeringar också, eller?
Nej, det gör jag. Alltså, jag har ju så här liksom förvaltar kapital. Så här, men jag håller mig oftast till liksom säkra saker. Och jag vill kanske ha tillgång till pengarna om jag ska investera i saker lik det här och annat. Liksom. Jag åker inte runt och investerar i startups. Det gör jag inte.
Nej, nu startar startups själv istället.
Ja, exakt. Jag är bättre på det.
Och gör det på det sättet du vill göra. Stort tack, Jens Nyland.
Tack så mycket. Framgangspodden with Alexander
Perleros. Superspännande avsnitt med Jens. Alltså vilken kämpan är. Och jag gillar de här solskenshistorierna. När man går från att han verkligen motarbetare som 21-åring. Och sen så tog han sig vidare och Jace blir jäkligt stökigt och tufft också. Sen bara startade han ett miljardbolag liksom. Och bland det bästa av allt, han skriver om sin egen historia. Alltså fatta den. Bara man fortsätter hela tiden, så från att en grej har varit verkligen misslyckande så har han skrivit om den till lärdom och erfarenhet. Och nu är ju de sakerna bara lärdom och erfarenhet. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet och släng iväg ett mejl till Jens om du gillar avsnittet. Jag tror han skulle bli glad då. Och han är en bra person att känna. Han kommer förändra mycket.
It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to Care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with Care.com.
They say opposites attract. That's why the Sleep Number Smart Bed is the best bed for couples. You like a bed that feels firm, but they want soft? Sleep Number does that. You want to sleep cooler while they like to feel warm? Sleep Number does that too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, during Sleep Number's biggest sale of the year, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed, plus special financing for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. See store for details.
Discover Hydro, the best-kept secret in fitness. Hydro is the state-of-the-art at-home rower that engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 500 classes, shot worldwide and taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial, go to Hydro.com and use code ROW450 to save $450 on a Hydro Pro rower. That's HYDROW.com, code ROW450.
Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/listen.